Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
VM Headlines fredag och det är dags för kvartsfinalen. Nu går vi in på upploppsåkan. Och det är ju direkt några stormatcher med Kroatien, Brasilien och Nederländerna, Argentina. Det har varit spelledigt här i Doha ett par dagar och under gårdagen så piskade vi igång med lite presskonferenser och liknande. Jag tänkte att vi tar den match för match helt enkelt. Det har ju varit en del presskonferenser och annat och det är två tunga matcher idag måste man säga.
Ja, verkligen, verkligen. Ganska oviss också ju mer man funderar kring dem och så. Men vi ska väl börja med Kroatien, Brasilien då.
Ja, vi kör igång med det. Och det är ju svårt att inte ha Brasilien som favorit efter överkörning av Sydkorea. Men det har varit mycket märkliga sidospår får man väl ändå säga. Det har handlat mycket om segerdansar och kattbehandling.
precis. Den här kattepisoden var ju väldigt speciell på många sätt och vis. Jag såg ju den där på ett brasilianskt konto och sen så reagerade jag lite på det. Men jag är lite osäker på hur pass illa liksom det var. Men sen märkte man att det började ta fart. Det var ju presschefen som fick en katt som hoppade upp på bordet och sen så valde han att grabba tag i den väldigt bryskt och kasta ner den. Och det gav reaktioner också då, bland annat djurrättsorganisationen PETA var ju på och klagade över den behandlingen. Det var många som reagerade i sociala medier när det här klippet då började spridas. Så jag läste mig till att på presskonferensen igår så var det en del journalister som jamade när de kom in, brasilianer.
Det var ju speciellt och det är ju klart att man djur ska man ju behandla på ett bra sätt och det blev ju naturligtvis inför på mer eller mindre inför hela presskåren så var det var ju presstalspersoner och Vinicius Junior som mest garvade åt det hela och ja. På något sätt så, jag förstår att det blir lite reaktioner kring det. Sen ska det sägas, i Doha stryker omkring otroligt mycket katter överallt. Det hundar inte alls, har jag faktiskt inte sett alls.
Ja, de är väl lite ansedda som orena.
Precis, de står
men katter var mycket, läste jag också, det såg du också.
Ja. Ja, nej men katten står ju högre upp och de, man möter dem överallt. Det känns som att de är, ja men många är herrelösa, åtminstone det intryck man får. Utanför vårt hotell stryker det väldigt mycket katter. Så att det där är nog någonting man, ja, som det är i Doha helt enkelt. Men det blir ju lite liv kring det, men det får man på något sätt... Jag tror presstalsman får jobba på sitt sätt att behandla katter. Sen är det ju mycket om dansandet efter målen. Det är delar av världen.
Ja, men det förvånar mig ändå. Alltså, det kändes ju som en ganska träig diskussion från liksom klassiskt engelskt perspektiv när Roy Keane gick ut. Jag förstår att det gav rubriker och vi pratade om att Jason Candy hade reagerat på det. Men det var ju liksom de här britterna och sen tänkte man att det var nog med det. Men jag tycker ändå att det har liksom, det har bara rullat på. Även de brasilianska medierna skriver ganska mycket om det. Och förstås då hos motståndarna Kroatien. Och jag så senast igår så sa ju Tite, Brasiliens förbundskapten, om jag behöver dansa kommer jag att dansa. Jag behöver bara träna mer. Min nacke är stel. Och då syftar han på den där duvdansen eller vad det var de gjorde. Alltså det dyker upp hela tiden frågor kring detta av någon märklig anledning. Och Kroatiens förbundskapten fick
ju
också.
Det är många som reagerar. Det blir ju alltid så. Det blir någon slags rundgång därför att journalister ställer frågor så tar man då dess uttalande. Jag såg, eller Kroatiens förbundskapten gillade ju inte dansandet och skulle själv inte liksom dansa Zlatko Dalic. Och då blir det liksom en rundgång att man tar det runt och vill ha reaktioner från brassar och liknande. Ja. Så det kommer upp hela tiden.
Och sen var ju han, Dalic, hans uttalande var ju egentligen, alltså han hade ju inga problem med att brasilianerna dansade. Man menar att de inte, det här är inte kroatisk kultur att göra och sånt där. Men det blev väl lite udd på det hela då genom att man, och det ganska många som hade väl också en del av det här citatet bara där han sa då, ja, att vi skulle inte göra så och så. Och så är det precis, vi är inne på det du pratar om rundgång, då går det vidare om man ställer i brasiliansk press. Men oavsett så har det ju varit, ett återkommande tema i alla fall från åttondels till kvartsfinal.
Ja, och det är väl kanske inte journalistikens stoltaste stund med tanke på att någon, nej, kanske ställer en fråga till Dalic och han kanske svarar på sitt språk för att man har, FIFA har till det här VM:et att man har laddat ner en app som översätter då till olika språk. Och man kan väl säga som alla tolkar, är det varierande kvalitet? Det är, ibland när det är ett språk man kan så kan man ju märka att det är svajig kvalitet. Men liksom så att det får liksom från hans uttalande på kroatiska till kanske då någon som lyssnar på engelska. Eller, alltså, och sen så, det är nog väldigt lätt att en del av grunden, eller att det blir, man tappar de nyanserna så att uttalandena kan bli spetsiga. Sen kanske journalister vill ha lite spetsiga så att det spetsas till lite ytterligare av det. Så att det finns förklaringar till att det blir lite spetsigare än vad man tror.
Ja, men så är det ju.
Och det är ju Kaká, han talar om det här för att vi gjorde ju själva ett jobb. Jag pratade med lite brasilianska journalister om det, de som säger att landslaget faktiskt kom ihop av det här. Vi kände ju till de flesta, Neymar, Bolsonaro och stödet. Eller Neymar stöttade ju Bolsonaro vilket gjorde att man inte gillade Neymar riktigt mycket. Bolsonaro och den högerflanken på något sätt har ju också tagit över den gula landslagströjan. Den har blivit en symbol men många menar att de har glidit tillbaka. Jag lyssnade faktiskt också på en podd med SVTs VM-brasse Henrik Brandao. Sydsvenskan hade en intervju med honom som jag lyssnade på. Där han var inne på samma tema, liksom att ja, men de kommer ihop nu. Men Kaká är inne på något annat.
Ja, han hade i Bein Sport, han nu är expert, han jobbar väl också lite med FIFA väl, men han hade ju där så ska han då ha sagt att det känns konstigt att säga så, men det är många brasilianare som inte håller på Brasilien. Och sen så sa han någon sån här konstig mening som givetvis får spridning, där han säger, om du ser Ronaldo, och då pratar jag alltså brasilianska Ronaldo, gång kring här så säger du, wow, i Brasilien är det bara en tjock man som går ner för gatan. Och det han syftar på är då att de inte respekterar, har tillräckligt mycket respekt för det, och alltså brasilianska spelare, och han tar upp Neymar då som han tycker uppfattas på ett negativt sätt. Och så säger han då också just det här, kanske är det på grund av politik, men ibland erkänner inte brasilianerna våra talanger. Så att det är, båda de här bitarna tas med då, politiken. Kaká tillhör ju samma falang som många spelare. Ronaldinho också, som var ju Bolsonaro-anhängare. Han har väl mycket med den kristna tron att göra också.
Ja. Men, intressant, för Rafinha var ju inne på det tidigare under VM när han ju gick och var väldigt irriterad. Han tyckte att Brasilien förtjänade inte Neymar med tanke på hur han jämförde med hur Argentina respekterar Messi. Han jämförde i sig också med hur Portugal respekterar Ronaldo. Det har ju svängt så att säga, men över tid har det ju funnits stor respekt. Han menade att man i Brasilien, ja men lite på samma tema som Kaká då.
Mm. Ja, men det är ju, det är ju intressant hur det uppfattas. Så det är ju mycket som kring de här, kring en spelare som Neymar, där det har varit liksom från och till väldigt mycket frågetecken, och samtidigt så är det ju liksom en av de stora stjärnorna. Vi pratade ju om kungar häromdagen, VM-kungar, och där han ju oavsett räknas dit, men som sagt med lite tilltuffsat rykte genom åren på sina håll.
Ja, vi får väl se vad det betyder mellan Kroatien och Brasilien. Helt klart är ju i varje fall att det känslan är att Brasilien ändå är lite favoriter, eller hur?
Ja, men så är det ju. De kom ju till start med troligen, de räknar i så Global Sport att det blir samma startelva som mot Sydkorea. I Kroatien finns det ju ändå en viss optimism. Man pratar ju mycket om det här, om att Kroatien har ju lyckats ändå, förutom att man har ju ett väldigt bra VM, eller ett väldigt bra mästerskapsfacit med tanke på den lilla nya nation man ändå är. Så har man ju lyckats med, man stängde ju Frankrike i Nations League på bortaplan ju i, var det våras eller juni någon gång där, ja. Och det är den som Sportske Novosti pratar om, det att det är en liknande taktik där man då kommer att stänga deras offensiv och så då förlita sig på sin suveräna mittfältstrio att sätta igång kontringar då. Det är ju så man kommer väntas ta sig an Brasilien också. Så tog man då upp det, och då det här att man lyckades mot Frankrike, och man lyckades ju mot England i VM förra gången. Så de har ju erfarenheten här. De har ju ändå spelat på den här nivån, så det finns en viss tillförsikt ändå, tycker jag.
Ja, och det var intressant tyckte jag, som Zlatko Dalic sa, att han hyllade ju sitt lag att ha nått så här långt och menade att liksom bara fyra spelare som startade i VM-finalen 2018 var med i startelvan mot Japan i åttondelen, och att liksom i, till stora delar ett nytt landslag och med 18 spelare som inte var med i truppen, och att innan dess fanns ett landslag som hade spelat ihop i 10 år. Det får man ju hålla med om att det är starkt. Sen finns det ju ändå spelare som har gått med och som liksom, jag menar Modric, som är ju, han blir utbytt mot Japan, så är han ju en viktig aktör. Ja, det ska bli intressant att se om de kan gå jämnt mot Brasilien. Den andra, den lite senare matchen i Doha är ju den mellan Nederländerna och Argentina. Ja. Det finns ju några klassiska möten, inte minst VM-finalen 78 och även i Frankrike 98 var en otrolig match som jag minns eftersom det första VM. Jag var på plats, så att hur är rubrikdraget kring den matchen?
Väldigt stort och mycket. Du var inne på historiken där. Jag såg att de gjorde någon sån sammanställning i L'Equipe också, just med liksom den här rika historien de har ändå, som började 74 med Cruyffs show redan, och sen tar de upp förstås också matcherna du nämnde och straffar, de möts ju semifinalen 2014, så att det är ju verkligen en rik historia de har. Men det som slår mig mest idag är Algemeen Dagblad, är en av Nederländernas stora tidningar. De har en, jag tycker jag, en väldigt tjusig första sida, tecknad sådan, med där Van Gaal dansar med Lionel Messi, och så är rubriken "Sista tangon i Doha", och sen så står
de. Fantastiskt, jag måste verkligen hylla första sidan. Vet ju att papperstidningen på väg att dö ut, men det är en otroligt häftig första sida.
Ja, ibland får de ju verkligen till en del. Det är ju vissa tidningar runt om i Europa som lägger lite extra energi på såna här grejer, och idag har ju verkligen Algemeen Dagblad fått till det, och även i sin ingress där man då skriver om att, och det är ju mycket vad det handlar om, det var det jag skulle komma till egentligen, med att det handlar om Van Gaal, han som ska få stopp på Messi. Så därför slutar hela ingressen. Vem är det som leder dansen? Och det är ju liksom frågeställningen inför kvällens match också. Mellan de två huvudpersonerna. För Van Gaalen är ju trots allt en... Messi är ju given som världsstjärna, men Hollands största stjärna, eller Nederlands största stjärna, är väl Van Gaalen?
Ja, utan tvekan. Det är ju han som får rubrik. Han bjuder ju till på presskonferenser. Inte nog med att han nu i sitt tredje pass liksom, som förbundskapten. Han har inte förlorat en enda av matcherna på 19 matcher. Han hade ju hela den här historien när han fick cancer och inte ville berätta för spelarna. De fick liksom inte full insyn. Han ville inte störa dem. Och han har bjudit på många liksom skämt och liksom grejer under... Ja, men han verkar liksom så trygg i sig själv, plus att de då har gjort sportsliga resultat, och det är ju på något sätt väldigt, väldigt häftigt. Och sen så, det kom ju upp under gårdagen just det här att vi journalister gärna drar upp lite känslighet, och då var det ju Angel Di Maria i Argentina som ju upplevde sig dåligt behandlad av Van Gaal under Manchester United. Han kom ju som en storstjärna från Real Madrid, men såldes efter ett år, han startade bara 20 matcher. Då erkänner jag att Van Gaal, jag gillar inte att liksom han sa det, men ibland så måste de ta sådana beslut. Han gjorde presskonferens igår med Memphis Depay, och då så sa han liksom att Di Maria är en av få spelare som någonsin sagt det om mig liksom. Annars är det vanligtvis tvärtom. Och så sa han att Depay var ju också en som hade problem i United, men nu är vi så nära varandra så att jag kan kyssa honom på munnen. Alltså, det fanns ju otroligt, och vi kan ju ta det klippet kanske.
Vi sitter nog en nas mig. Memphis Depay, die was ook bij Manchester. En nu zoenen we elkaar op de mond. Dat gaan we niet doen, hè? Nee. Maar zo gaat dat in... Zo gaat dat in voetbal. Ja, er wordt nu wel gelachen, maar ook...
Ja, det är ju, man gillar ju en sån förbundskapten. Han har inte alltid varit så trevlig, måste man ju ändå säga. Att det är ju något annat. Han har ju haft det här lite nederländska, lite eller mycket arroganta stuket, och behöver inte alltid vara trevlig. Men i det här VM:et har han blivit som någon slags mysfarbror, eller håller du med?
Ja, men det är som det kanske är med vissa som blir äldre också, så där, så blir de lite. Men sen så har det varit... De värsta sidorna av honom har vi ju inte sett, utan de gånger har varit kritiskt mot honom, så har han tagit det på ganska bra sätt, tycker jag, av det man har sett. Och sen så har han ju då bidragit med de här små lustigheterna, lite märkligheter ibland också, som det minns kanske när han började med sitt Van Gaal Army när han var i Manchester United.
Det har jag faktiskt hunnit förtränga.
Ja, den var...
Det är ju kul att lyssna på.
Now the fans are shouting every week, Louis van Gaal's army! Louis van Gaal's army! So also the fans are very satisfied with Louis van Gaal. And my players are also satisfied with me.
Så där gjorde han för att han ville då... minnas hur, eller för att han skulle då visa att han hade publikens stöd fortfarande när han var ifrågasatt i United. Underhållande är han på alla sätt och vis, Louis van Gaal. Men frågan är ju då, och det har ju varit mycket då just det här, att om de ska liksom kunna stoppa Lionel Messi, för det är ju förstås den person det har... som hela VM nästan känns det som byggts upp kring, om man ska få vinna sin titel.
Nej, och Memphis Depay var ju som var med på presskonferensen då inför kvartsfinalen, hyllade ju också honom att och pratade om dels disciplinen i laget, men också liksom hur Van Gaals vision och hur han är som person och han kan bygga ett lag och så att det är ändå lite häftigt kring det hela. Och ja, vi får väl se. Han De 2014, det var ju Van Gaal tränare, då tog ju Nederländerna brons, men åkte just ut mot Argentina efter straffar, och nu visar det sig att Van Gaal har pratat med Bastian Schweinsteiger, som ju var med i Argentina, eller som var med i Tyskland när de slog Argentina i finalen 2014, för att få lite tips om det hela. Så att en betydligt mer öppen match upplever jag att Nederländerna och Argentina är än Kroatien Brasilien, eller?
Ja, det tror jag också. Det tror jag också att det blir. Jag tror att det är inte så att Van Gaal kommer att lägga sig en sån defensiv som vi kan förvänta oss av Kroatien.
Och matchen ikväll spelas på den kommande finalarenan Lusail-stadion, den som ligger lite norr om Doha i en egentligen helt nybyggd stad som känns som någon slags väldigt konstruerad stad, delvis lite fin med en gågata och så, inte helt färdigbyggd, men arenan är ju mäktig, det går inte att komma ifrån, det ser ut som någon slags båt i guld och tar ju 87 000. Vi får se hur mycket folk det blir. Det finns ju en oro i Doha att VM-hypen lite har dött, eftersom många av publiklagen, det är ju egentligen Argentina, de har mycket, mycket supportar på plats. Marocko har ju enormt många supportar, plus de får mycket stöd i Mellanöstern. Annars är det många publiklag som har åkt, så därför har arrangörerna bland annat tagit bort det här kravet om att man från början var man tvungen att ha ett hajakort och matchbiljetter. Alltså hajakort var ett slags inresetillstånd i landet. Sen tog man bort att man behövde ha matchbiljetter. Det räckte att man hade ett hajakort. Och nu tar man bort hajakortet om man kommer från Gulfregionen. Så oavsett, nu behöver man varken ha matchbiljetter eller ett hajakort för att komma till Qatar. Man har liksom begränsat det, för att det finns en oro att kommer liksom festen dö ut kring VM helt enkelt. Vi får väl se hur det blir.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Det är ju matcher lördag också, och om vi kan säga att de matcherna under dagen går bägge i SVT, så är det TV4:s dag därefter. Och det är ju England, Frankrike och Marocko, Portugal, och vi kan väl helt enkelt börja med England, Frankrike.
Ja, det är ett våldsamt fokus. Om vi pratar om Messi tidigare som exempel och Neymar, så är det ännu mer när det gäller Kylian Mbappé. Och det började på något sätt mellan lagen eller mellan rubrikerna i länderna med att Kyle Walker då ju förstås fick frågan hur han ska stoppa Kylian Mbappé, som han ju lär få på sin kant.
No, I think the game's not England v Mbappé. The game's England v France. As I just said there, we take respect that he's a good player in good form at the minute, but I'm not going to roll out a red carpet for him and tell him to go and score. You know, I'm representing my country at a quarter final of the World Cup, so it's do or die, really. You know, if we lose, we go home. And, you know, he's not going to stand in my way and hopefully winning, you know, a World Cup for my country.
Det är ganska slagkraftiga ord här från Walker, var det ju, att han ska inte minst, han ska inte rulla sig ut någon röd matta, och det är do or die och så vidare. Så att det var ganska skarp retorik där. Och Och det följdes upp av frågor då till de franska spelarna vid presskonferensen igår, där då bland annat Upamecano uttalade sig och sa att Kylian är inte lik någon annan. Han är en världsklassspelare och det är svårt att försvara sig mot honom. Man måste gå och lägga sig tidigt. Och med det menar han ju att de ska, att de behöver en god nattsömn om de ska ha en chans. Och det här är ju något för rubrikmakarna i England idag. Det slås ju upp jättestort i England. Och dessutom då så var det ju också, det var någon till där också som sa det här, att en eloge till den som lyckas, jo, Fofana var det, som sa att en eloge till den som lyckas stoppa Kylian. Det finns 19 andra lag i den franska ligan som väntar på svaret hur man stoppar Kylian.
Ja, det är naturligtvis, fokus hamnar där. Man kan väl säga lite korta grejer som dök upp kring England var ju dels att Raheem Sterling ska återvända. Jag såg att Calvin Phillips var ute och pratade om att det är liksom ett bra massive lift som de pratar om, att det var ett inbrott och hos hans tre barn och hans flickvän, och ja, det någonting gjorde att han drog tillbaka, men nu är han, ska han komma till Qatar. Dessutom under natten tunga rubriker får man väl ändå säga, även om jag blir alltid lite orolig när det är Daily Star som går loss om Ben White som också åkt hem. Han var ju inte aktuell för start, så därför har det inte blivit lika mycket rubriker, men det har ju talats om personliga skäl tidigare. Nu verkar det vara att han hade råkat i bråk med Steve Holland, assisterad till Gareth Southgate, och dessutom inte haft koll på lite grejer och så. Så att negativa rubriker där kring England. Positiva kring, ja, Raheem, och negativa kring Ben White.
Mm. Och Frankrike är det ganska lugnt kring, ganska så harmoniskt har det stått om i franska pressen igår, efter att det tidigare ju har varit lite spekulationer om Pavard och lite annat. Så, och relativt sett så har det varit, tycks det ha varit ganska lugnt kring Frankrike.
Ja, och jag tänker på det i och med att jag har träffat Kim Källström en del under hösten, där han pekade på att det kanske, att just Pogba inte var med i truppen kanske gjorde att det blev mer harmoniskt, eftersom han också är en stor stjärna. Att han trodde på det. Han kan ju sin franska fotboll efter många år i Lyon. Utifrån franska förutsättningar har det ju varit rena, väldigt, väldigt lugnt. Som sagt, denna match lördag kväll är det som gäller. TV4 är det som gäller. Om Frankrike är favoriter mot England, för det får man ju ändå säga, så är det väl en rätt öppen och oviss match med sensationslaget Marocko, sett till att de är i kvartsfinal för första gången, som ställs mot Portugal som ju också överraskade lite, så att säga, det hela. Och Marocko är ju häftigt att de är kvar, för att de ger ett oerhört tryck kring, dels är det ett oerhört tryck kring deras matcher, och jag menar, det blir ju ett lag som representerar hela arabvärlden. Det är ju, man skröt ju i början när man gick in efter gruppspelet, att aldrig någonsin ett VM med så lag från så många olika världsdelar. Australien, Asien, Afrika, Europa, Sydamerika och då USA från Nordamerika. Nu har ju alla utom Marocko åkt ut, som ju skrällde, men liksom i straffarna, imponerade straffarna, kostade ju Luis Enrique jobbet, en av många som har fått gå. Och visst är Marocko en lite härlig historia.
Ja, men det är det ju verkligen. Och det är lite andra dimensioner. Det blir lite det man ändå vill ha till ett VM också. Det finns ju något härligt med det här att man närmar sig en stor turnering, och så finns det nationer, inte Marocko då, men andra som till exempel Saudiarabien, där man knappt har hört talas om någon spelare. Det är ju liksom en del av charmen, och just då att få de här andra dimensionerna, att vi får andra världsdelar, andra grupper som har något att fira på det här sättet. Jag tycker det är liksom halva grejen med VM. Jag ser marockanska tidningar idag fyllda förstås av förväntan, av artiklar. Och jag ser att man i de franskspråkiga använder sig av ett begrepp som marockansk catenaccio, och i en ganska liksom positiv mening. Och det tycker jag också är härligt att man kan återuppliva det i någon som har haft en väldigt negativ klang, catenaccio, som ju alltså var den här gamla italienska försvarsinriktade spelstilen. Och de har ju gjort det liksom i sin tappning här väldigt lyckat då mot Spanien. Och sen så då ibland så slår det över till nästan överdrivet storslag. När jag såg läste en krönika på morgonen där man kan läsa sånt som: vårt land och våra lejon har blivit till inspiration för poeter och artister runt om i världen.
Nej, men det är ju häftigt, som jag håller med dig. Det är ju något, det är den smaksättningen man vill ha på ett VM, att just någon som sätter, det kan ju vara att sätta sitt eget land i brand, eller nu som fler länder, och liksom att alla sluter upp. Och ja, men det blir ju ibland kritik mot landslag som spelar kanske lite mer defensivt. Jag minns när jag följde Sverige 94, och det var liksom, man kan väl säga att det var inte amerikanernas favoritlag. De tyckte Sverige spelade lite defensivt emellanåt och lite liksom så. Ja. Men jag menar, Marocko ska ju bara gå för resultaten, så jag kan tycka att det är härligt på det sättet. Det ger en otrolig inramning till Marocko, Portugal, och där ju portugisernas Cristiano Ronaldo, det är ständiga rubriker.
Ja, det är verkligen det. Och igår så såg jag till min förvåning då att Record hade på sin första sida, det hade inte kommit ut några artiklar då nu, men att han hade hotat med att lämna. Sen kom ju artikeln ut och den blev ju så småningom omtalad, och omedelbart var ju Portugals förbund ut och dementerar att han skulle ha hotat att lämna Portugal. Detta skulle ju då ha skett under en het diskussion med förbundskapten Fernando Sanchez efter att han fått beskedet om att han började på bänken mot Schweiz. Detta dementerade då alltså Portugal, och Cristiano Ronaldo gick ut igår kväll också med en tweet om där det var liksom att vi är alla tillsammans, inga yttre fiender kan skada oss, vilket ju också tolkades som ett någon slags försvarstal för både laget och mot då Record. Men jag såg nu på morgonen att Record, de står på sig. De har jag vet inte om det är en chefredaktör eller någon annan högt upp i tidningsledningen där som uttalar sig och säger att det var flera källor som hade nämnt detta för dem, att det dök upp under samtalet. Det har ju hela tiden påtalats då att han snabbt ändrade sig också, att han då liksom tänkte om och insåg liksom att det inte var så klokt. Men ja, vad tror du, Olof? Är det en tidningsanka eller den här typen av, eller är det bara typ så att förbundet väljer givetvis att gå ut och dementera något sånt här?
Jag tror att det är att förbundet går ut och dementerar för att man vill liksom hålla alla nöjda. Jag tror att ofta brukar ju sanningen komma i efterhand, så att säga, någon annan spelare. Så jag tror inte Rekord hade stått på sig på det sättet. Jag har inga jämförelser i övrigt, men jag vet när Stefan Schwarz var med i svenska landslaget, han hade haft en svår skada. Han slet ju av hälsenan inför EM 2000, och så kom han tillbaka våren 2001, men var sig inte i samma slag helt enkelt. Och han spelade kvalmatcherna i, man var på väg till VM 2002, spelade de i mars, sen i juni. Detta är ju innan liksom Twitter och sådana saker. Man hade förvisso mobiltelefoner, men nätet var inte så utbyggt, så att det kom ju inte ut. Men det är en lördag och Sverige ska spela. Jag hade i och för sig haft startelvan i Expressen, så den trycks, men jag visste inte då, utan fick jag under matchdagen reda på att när, på samma sätt, när Tommy Söderberg och Slagbäck drar startelvan, då, och Stefan Schwarz inte är med, då lämnar han. Ja, om han lämnade matchen, det här är ju över 20 år sedan. Men det blev i alla fall så att han checkar ut från spelarhotellet, eller den delen av spelarhotellet där landslaget bor, tar ett annat rum, går ut med en polare och käkar, och sen går han på spybar. Och det här kom ju naturligtvis ut. Och då körde ju landslaget, när han behövde opereras, de körde till och med en presskonferens inför Sveriges match i, om det var Slovakien man mötte på Råsunda, körde de en presskonferens där de berättade att han behövde opereras. Men vi vet ju att det var så att han blev besviken, han hade varit med och jag lägger inga värderingar i det. Så att det är klart att jag kan tro att Rekord har rätt i, och man kan väl misstänka att Cristiano Ronaldo var så besviken när han fick beskedet att du kommer inte starta. Man har sett att hans syster varit ute och huggit på kritiker och försvarat honom, även hans fru, flickvän är det väl, har ju också försvarat honom på sociala medier, och det hade väl inte de gjort kanske utan att han hade varit med. Så att det är klart att det är otroligt känsligt allting kring det här, och att man också skriver om det här.
Det finns ju väl också utrymme för halvsanning. Alltså, det kan ju vara så att han liksom var upprörd och slängde ur sig att då kan jag lika gärna sticka härifrån eller någonting. Och att det är det man tar fasta på, medan då förbundet väljer att gå på någon linje om att han aldrig liksom formellt sagt att han ska lämna eller något sånt här. Det kan ju sådana bitar
precis, som det kan ju finnas
där det förstärks åt olika håll.
Och vem har inte reagerat i effekt? Eller det har väl många människor gjort. Mm. Att man kan säga någonting dramatiskt. Alla gör inte så. Men en del människor reagerar dramatiskt och kanske direkt känner det. Och sen så 3 minuter senare eller 10 minuter senare så har man ändå tänkt efter, okej, jag stannar, alltså så. Så att, det kan väl finnas någonstans mitt emellan, men jag tror inte det är en ren tidningsanka att de hittar på det här, det tror jag inte, utan det finns ju liksom sanningar i det hela. Vi får väl se vilken roll han fyller. Det skulle ju vara en stor förvåning om Gonçalo Ramos vars värde går upp. Vad var det? 140 miljoner euro eller 120 eller något sånt som Benfica.
Det var lite bisarrt som man började skriva om i portugisiska medier.
Och, det skulle ju förvåna om han inte startade i varje fall. Det får man väl ändå konstatera. Det,
jag kan ju knyta ihop den säcken med att vi minns den här Bola-undersökningen vi hade som överraskade om att 70% ville att han skulle sitta på bänken, Cristiano Ronaldo, inför Schweiz-matchen. En ny sån Bola-undersökning visar att 94% vill att Gonçalo Ramos startar kvartsfinalen. Och jag har det på första sidan idag att Cristiano Ronaldo kommer att sitta på bänken igen.
Ja, vi får väl se vad det händer. I Doha så var det ju, det var ju The Athletic som var först ut och avslöja om att en filippinsk man hade dött som jobbade i samband med en anläggning, och då har man liksom helt enkelt försökt ta reda på hur de såg på det här, och då är det ju tyvärr så att de måste köra den här lite konfrontationsjournalistiken. Så de har dessutom varit på VM, de har sökt upp VM-generalen Nasser Al-Khattar i något sammanhang, och man kan väl lyssna på honom hur han bemöter det här.
We're in the middle of a World Cup and we have a successful World Cup. And this is something that you want to talk about right now. I mean, death is a natural part of life, whether it's at work, whether it's in your sleep. Of course, a worker died. Our condolences go to his family. However, you know, I mean, it's strange that this is something that you wanted to focus on as your first question.
Och även om döden är en naturlig del av livet, så är det väl inte särskilt smart att uttrycka det på det sättet, och visar ju en brist på respekt för situationen, upplever jag. Eller hur ser du?
Ja, nej, men absolut, absolut. Det där är väldigt liksom, det blir ju låter ju väldigt klumpigt att uttrycka sig så i det här läget, med tanke på liksom diskussionerna som pågår. Men
och det är ju det som har varit problemet hela tiden, som många har menat, att liksom Qatar inte, de undersöker inte varför de dör och hur de dör, och det är väldigt mycket avskrivs natural causes och liknande. Och det här hänger ju över VM, det kommer man inte komma ifrån. Jag såg även att man hade någon, om det var BBC, hade sökt upp Fatma Samoura, som ju är, för att vara generalsekreterare för FIFA så håller hon ju en väldigt låg profil. Hon är inte så ofta särskilt framme. Hon var på någon konferens och då sökte man upp henne, och då tyckte hon att hon tyckte inte frågan var okej liksom, utan jag är här för en konferens, och om du vill fråga om det så är jag redo. Men om det är något annat, ingenting. Och vi har redan sagt vad vi håller på med Qatar och liknande. Så att det är uppenbart att ja, det blir obekvämt. De vill inte ge sig in i de här frågorna. Och det här hänger över VM. Och kommer ju alltid hänga över VM. Åtminstone i väldigt många länder.
Så är det.
Annars så har det varit i den lokala pressen, så är det ju bland annat uppmärksamhet. Dels en av tidningarna faktiskt tar upp det här dödsfallet. Där ju Saudiarabiens lag tränade helt enkelt. Och nu så var det från den katariska regeringen att man säger att om det visar sig att man inte följde reglerna, så kommer liksom bolaget som då pekas ut som ansvarigt, då kommer de att liksom få, det kommer bli rättsprocess och det kommer bli tunga ekonomiska straff. Det var ju en gaffeltruck olycka. Så att sen är man inne på det här att det är fel hur man pratar om hur många som hade dött. Att liksom, de håller fast vid de låga talen kring VM-arenorna. 3 som är arbetsrelaterade, 37 som är icke-arbetsrelaterade, och så säger man 400-500 på resten av alla projekten då. Det är, man vidhåller det så att säga. Man lyfter även upp att detta, FIFA har sagt att 2022 är sista gången troligtvis som man kör ett VM i bara ett land. För att man menar att i och med att det har vuxit så här stort, det är FIFA vicepresidenten Victor Montagliani som gör en intervju med Fox Sports som säger att det troliga är att det är, och det är väl rimligt eftersom man utökar till, jag menar nu är det 32 länder där man ska utöka till 48, så att det är väl inte konstigt, eller?
Nej det är ju helt ohållbart givetvis för ett land att hålla i spelen, med tanke på att de har gjort så viktigt i sig ju. Vi har ju pratat om många olika anledningar till varför det är så problematiskt med att utöka det ytterligare, men det tappar ju också en viss charm givetvis när det sprids ut över många länder. Det får inte en lika tydlig profil. Jag tror det kommer att bli ganska så liksom utsmetat som minnesbild också, där vi annars har ju så starka minnesbilder just från VM-turneringen. Man bygger nästan hela sitt liv på att man kan mäta upp dem i de här 4-årsperioderna med olika VM. Så det är så jag har det i alla fall.
I Golf Times så lyfter man upp en prisutdelning som även sett en del internationella journalister uppmärksammat. Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani International Anti-Corruption Excellence Award. För 6:e gången delas den ut, och han, emiren i Qatar, som drog igång den här 2016 för att han ville lyfta uppmärksamheten kring korruption, hur det påverkar länder och städer och samhället negativt. Och bland annat en professor från England som vann, och en kvinna från, också en professor från USA. Hon vann en ny kategori, Protecting Sports Against Corruption. Så att ja, det här inser alla att de som har följt den här processen, att en del internationella journalister tycker att det finns en viss ironi i det här. Kan också påpeka att emiren nu åker till Saudiarabien på ett besök. Apropå att fotbolls-VM till slut faktiskt också har haft den där effekten att det har enat länderna. Ja, då återstår bara i tipset där det är 10-5 till dig. Och där vi nu i slutspelet inför en ny variant. Det vill säga, har man rätt resultat får man 3 poäng. Har man rätt tipstecken om vi har olika så får man 1 poäng. För att kudda till det hela lite.
Alltså okej, okay, du kuppar in det också.
Ja, men det är intressant. Lite slutspel. Vi måste kunna spetsa upp det hela. Så att,
jag är inte rädd för den typen av utmaning heller.
Och det är Kroatien, Brasilien först, och det är du först ut.
Mm. Jag tror faktiskt att jag chansar lite här på att Kroatien kan överraska och hålla 1-1 fram till 90 minuter.
Ja, och jag
Det är det ena scenariot, och annars är det 4-0 till Brasilien typ. Det är så det känns för mig.
Jag håller med om det, och jag tror på 0-3. Alltså Brasilien vinner med 3-0. Och sen är det Nederländerna, Argentina. Betydligt jämnare match. Där tror jag på... frågan om inte Nederländerna klarar att hålla 1-1. Jag går på 1-1.
Och jag går på att Argentina klarar att vinna inom 90 minuter. 2-1 har jag till Argentina.
Ja, det är ju spännande. Får vi se om jag kan kanske till och med kliva upp i ledning. Om jag tar 2-3 poängar. Man vet aldrig.
Nej.
Återigen, tack för idag, och vi hörs lördag inför de 2 avslutande kvartsfinalerna.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.